Kommunerna har redan ett par år av rätt svåra ekonomiska tider bakom sig och frågan är om det här innevarande året kommer att innebära någon stor lättnad. Kommunernas ekonomi och uppdrag idag och i framtiden är temat i slaget efter 12 med kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi. Välkommen.
Tack så mycket.
Stadsdirektören i Kristinestad, Mila Segervall, välkommen.
Tack så mycket.
Och koncernförvaltningsdirektören i Vasa, Jari Karjalainen. Välkommen.
Tackar.
Mitt namn är Filip Sten. Ja, kommunernas ekonomi har i stort varit knackig redan i några år och prognoserna är alltså inte särskilt ljusa för det här året heller. Vilka är egentligen huvudorsakerna till att det är så här kämpigt? Om vi börjar i den ändan, Siv Sandberg.
Kommunernas ekonomi hänger ju i stort ihop med människornas liv och vad människor jobbar med, var de bor, vilka typer av tjänster de behöver påverkar allt tillsammans kommunernas ekonomi. Så det handlar både om att kommunernas uppdrag har blivit mera komplicerat men också att folk har flyttat på sig inom landet och också att befolkningens åldersstruktur håller på att ändras eller de här demografiska förändringarna som vi har pratat om länge kommer att hålla på att slå ut.
Precis, Mila Segervall, hur ser du på det här?
Hålla mycket med det vad Siv säger och det är klart att folk flyttar och det ska de få flytta, de som vill. Men det får ju konsekvenser för kommunerna, dels i finansieringens sidan när vi har skattebetalare som flyttar fram och tillbaka, eventuellt företag som byter lokaliteter, byter orter. Men det gör också att vi har lite svårt ibland i kommunerna att hänga med i den här anpassningen det innebär för kommuner är byråkrater, det är vissa processer och procedurer som ska följas och det är svårt att följa kanske den här demografiska utvecklingen och säga att nu har vi färre barn, alltså bör vi titta på skolnätverket, vi vet alla hur känslig den frågan är. Så att det är svåra saker, för vi vill ju alla i kommunerna ha stått i tjänst med den service som kommuninvånare har och vi vill också att vår service ska vara så bra så att den kan attrahera nya invånare. Men att få då plus och minus att gå ihop blir en utmaning.
Mm. Jari Karjalainen, du har de senaste åren jobbat just med det här att få plus och minus att gå ihop. Hur ser du på kommunernas situation i stort?
Ja, det är nog precis som nu här redan framkom i tidigare inlägg och ja, den här flyttrörelsen är just en sak på nationell nivå och sen den här åldersstrukturen som det där blir allt mer snedvriden då egentligen i alla delar av landet, alltså att den åldrade befolkningen ökar och förstås också det att människor lever allt längre och det sätter ju ett stort tryck på social- och hälsovårdsservicen. Sen är det ju också att den här skattefinansieringen har vi ju inte sett någon ökning på samma vis som kanske tidigare år. Att vad heter det, även om vi har nu levt i en ekonomisk uppgång så det där har man ju inte kunnat se någon ökning i skatteintäkterna. Och det är ju kanske någonting som har varit lite nytt för de senaste åren. Mm. Sen förstås vissa nya krav på det där servicenivån och det så har ju kommit också här under åren. Och det sätter ju också tryck för sin del.
Så du menar att uppdragen har blivit fler? Och
dels så har ju kanske inte under förra regeringens tid så blev ju kanske inte uppdragen så väldigt många fler. Inte, men att just att vad heter det, de här reglerna kring hur service ska produceras och det där. Och helt enkelt den här servicenivån, om man tänker på till exempel att läkemedlen utvecklas och så vidare och vårdmetoderna och sånt och det där. Man vill förstås ta i bruk de här nya det där uppfinningarna på det viset och det vill ju vara dyrare alltid.
Mm.
Där när ni pratar om uppgifter kommuner har så det är ju väldigt, väldigt många uppgifter en kommun har. Jag tror det är runt 530 stycken. Och vissa kommuner sköter allt själv och vissa kommuner har det i samarbete med andra. Och det är klart, ska man följa alla dessa regler och paragrafer? Vi har dessutom i vissa fall lagstiftning som går emot varandra när det gäller de här uppgifterna som gör det svårt också för kommunerna att navigera igenom den. Så de jag tror inte att det att gemene man inte vet att det är faktiskt så många uppgifter som en kommun ska göra, oavsett om man är en kommun på 1000 invånare eller om man är Helsingfors, som är en mycket större stad. Så att det är också utmaningar som får konsekvenser i hur man organiserar sin verksamhet i kommunen och hur pengarna ska räcka till.
Jari var ju inne på det här med att det har skett någonting konstigt med skatteintäkterna, och det är faktiskt någonting som gäller hela landet. Att det är några grundläggande förändringar i också hur människors ekonomi ser ut och samhällsekonomin ser ut som påverkar kommunernas skatteinkomster. Och det här finns det väl lite olika förklaringar bakom. Ur kommunernas synvinkel så syns det ju också till exempel att staten har infört olika typer av avdrag, och det finns en stor skillnad mellan den nominella skattesatsen och den så kallade effektiva skattesatsen, att hur mycket avkastning man egentligen får på den skatt man får ta ut. Och där kan det för vissa kommuner skilja 7-8 procentenheter mellan den här nominella och den faktiska skattesatsen. Och det är ju någonting som typ Kristinestad står inför. Sen ser vi nog också bakom de här siffrorna relativt stora förändringar i hur världsekonomin ser ut. Vi har inte längre till exempel lokalt ägda och lokalt verksamma företag, utan företagens ägare kan vara en utländsk ägare och som inte betalar skatt i Finland på samma sätt som de här gamla företagen gjorde, och allt sånt här påverkar.
Jari Karjalainen, du nickar här.
Ja, det är precis som Siv säger här, och också det att vi har ju kunnat se att vad heter det, också den inkomst som är vad heter det, går under kapitalskatt, så där har ju ökningen nog varit stor, och det är ju på det sättet att kommunerna får ju inte del av kapitalskatteintäkterna som tillfaller staten. Att där har man också kunnat se en förskjutning till den sidan.
Och här nu bara för att förtydliga för lyssnaren, så kapitalskatt det är alltså om man får sin inkomst sig främst från dividender, då så är det kapitalskatt man betalar och inte kommunal inkomstskatt.
Jo.
Hurdana möjligheter har då en kommun i praktiken att påverka sin ekonomi då? Eller är man helt låst vid de här uppdragen och det här en skattefinansiering som tydligen är väldigt svår att prognostisera? Vad säger Mila Segervall?
Det är klart att kommuner kan jobba på olika sätt för att få in fler invånare och få in fler företag, och det är någonting som alla kommuner jobbar med, eftersom det finns samma struktur i befolkningen på många olika delar av vårt land. Men det är ju skatterna, och så är det de här statsandelarna, och de är ju ibland lite svåra att förutspå vartåt det lutar. Vi hade till exempel här i Kristinestad i år, så fick vi information om en del av statsandelarna först på denna sidan årsskiftet, när vår budget var klar i höstas. Så att det är lite svårt ur ett kommunalt perspektiv att delvis utmanande att bygga sin budget på prognoser som sen då inte håller, och sen när informationen kommer först längre fram efter att budgeterna är fastlagda. Men det man kan göra är skatterna förstås, men det är väl inte så många som jublar över att höja skatten om man inte måste. Men sen är det att se över sin verksamhet, hur den är organiserad och vilken service på vilket ställe. En del många små saker som måste fungera.
Jag kan koppla till det här med många små saker, för att om du på ett allmänt plan frågar folk att det här borde kommunerna göra någonting för att effektivera sin ekonomi, så svarar väldigt många ja. Men sen börjar man dela upp det här i 100 små verksamheter. Man har ett fall med en närvårdare som har låg lön och svårt att leva på sin lön, att borde han eller hon få mera lön, så säger folk ja. Borde ett barn med funktionsnedsättning ha rätt till assistent, så säger folk ja. Borde man göra någonting åt den här byggnaden med inneluftsproblem, så säger folk ja. Så det är jättesvårt att det här komma till de här konkreta åtgärderna som skulle påverka de så kallade strukturerna, för att det här kommunens ekonomi och kommunens verksamhet består av otroligt många människonära fall. Och förra veckan kom en rapport från konsultfirman Perlakon som har tittat på anpassningsbehovet i kommunerna det här under de kommande åren fram till 2030, med tanke på att befolkningen minskar, och där så säger man ungefär att kommunerna idag upprätthåller en servicestruktur för en befolkningsstruktur, en befolkningsmängd som var aktuell för 15-20 år sedan. Och det är ju alldeles klart att man får statsandelar för de människor man har idag, eller hade i fjol, och sen har man en skolstruktur eller en vårdstruktur som är anpassad till en större befolkningsmängd som man hade för 15 år sedan. Så det är klart att det uppkommer en del ekonomiska problem i det glappet. Men det är lättare sagt än gjort att göra någonting åt de så kallade strukturerna, för då drar man in någons dagis eller tar bort en skola ur en by som är väldigt viktig för någon annan aspekt av verkligheten. Så kommunpolitikerna har nog ganska tuffa beslut framför sig.
Vi såg ju den där rapporten förra veckan. Jag tror man i alla kommuner nu lusläser den och vrider och vänder på den. Liksom man har gjort med många andra motsvarande rapporter. Och det är som Siv säger där, att börja röra i de här strukturerna när alla människor man pratar med vill ha vården nära, servicen nära. Så att den blir lite knepig. Och när man tittar på, när det då gäller vården också, så ja, vi ska ha en god högkvalitativ vård i detta land. Men frågan är väl, som allt fler ställer sig, hur ska den befolkas? Var hittar vi händerna och fötterna i vården? För tittar man på den här rapporten som kom i förra veckan, så är det ju jättemånga nya vårdare behövs. Jag tror det var närmare 12-14 000 mera vårdare som behövs de kommande åren för att möta det behov som finns, samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar. Och samtidigt ska vi hitta de här människorna och sen ska vi också finansiera dem på något sätt. Så att det är nog som Siv sa där, att det är många svåra beslut som kommer att behöva fattas den närmaste tiden.
Jari Karjala.
Ja, det är ju nog precis så här. Och vad heter det? Det är ju förstås att kommunen kan ju inverka på det, att hur man organiserar den här serviceproduktionen, att gör man allt själva eller det där, har man då någon form av samarbete eller köptjänster eller hur man gör det. Och sen förstås vilken nivå man ställer på den här servicen, att har man det där absoluta minimum eller kanske lite under det, eller hur har man satt den där servicenivån, och det är ju där kanske nog beslutsfattarna har den där nyckelrollen. Men att sen är det ju nog en stor fråga det där, just att vem betalar, vem producerar den här servicen. Att vi kan ju ändå hela tiden se det, att antalet liksom invånare som det där är inom arbetslivet och så att säga betalar skatter då, eller i den arbetsföra åldern, så den minskar ju hela tiden och det är ju nog också ett problem, både vad gäller då just skatteintäkterna och sen just vad gäller det där, de här händerna som ska producera den här servicen.
Men kan man då faktiskt vänta sig att politikerna vågar ta så hårda beslut som det låter på er här att de skulle behöva ta, eller är det här ett liksom påbud som måste komma någon annanstans ifrån?
Någon politiker på någon nivå måste ta de här besluten, och det här kommunpolitikerna i första hand, att det andra alternativet skulle förstås vara att riksdagen eller regeringen ger ett diktat att gör så här, och det kan vi inte givet den kommunala självstyrelse vi har. Så det här, och det är kanske ett problem, och jag tror i och för sig att man underskattar kommunpolitikernas kapacitet att ta svåra beslut. Bara man får den här lägesbilden för sig och bara man lyckas få till stånd rätt beslutsläge, så visst kan också kommunpolitiker fatta tuffa beslut. Jag tror att vi ska ha det förtroende för dem, men lätt är det inte. Och om man tänker också vad som blir aktuellt inför kommunalval som vi snart har framför oss om drygt ett år. Och det här, för man en sån valkampanj som kandidat att vet du, jag vill spara det här, jag vill lägga ner de här skolorna. Det är så mot liksom hur vi föreställer oss att politik och valkampanjer ska vara. Så det här, så det är inte lätt. Jag vet inte hur ni tänker i Kristinestad eller i Vasa kring den här frågan. Att kan era politiker fatta tuffa beslut om det behövs?
Jag är övertygad om att våra politiker kan fatta tuffa beslut, bara förutsatt att de får rätt information och att man tar sig den tiden då för att gå igenom och fundera och vrida och vända på de här sakerna och får fakta presenterat för sig. Vilket ju då förstås man i alla kommuner nu då jobbar kontinuerligt med också, håller på en längre tid, titta hur ser läget ut just nu, vartåt är vi på väg, hur ska vi organisera oss, hur ska servicen se ut, hur ska nätverken se ut, var ska olika funktioner finnas. Det här är ju frågor som kommer upp kontinuerligt i såväl nämnder som styrelse och fullmäktige så görs det ju prioriteringar och det görs val, men de kommer ju att bli tuffare.
Ja, nu tror jag också att den där kapaciteten nog finns att fatta de hårda besluten också, att nu har vi ju exempel på det från det där vår stad, nog från i fjol till exempel, att man har nog gjort stora beslut som nog har gett resultat, och sedan då vi tittar på ekonomi, men att det kräver ju nog arbete av de som bereder de här ärendena och förstås att man får den här vad heter det, bilden skapat också för beslutsfattarna att vad det handlar om.
Sen är det en helt annan fråga eller en annan del av det här samma problematiken är ju givetvis så att man behöver också på sikt se över finansieringsbördan mellan stat och kommun, för att vi ser att ju till och med i Sverige där det går bra för svenska staten så har kommunerna det svårt, och där så har ju staten pumpat in ganska mycket nya pengar i kommunsektorn så att den inte ska gå på knäna och så att inte servicen till invånarna ska bli lidande. Och där tror jag också att givet det vi pratade om för en stund sedan att den här samhällsekonomins struktur har ändrat och att det här fördelningarna av hur man betalar skatt har ändrats så kanske det här är också sånt som på sikt gör att vi behöver titta på att vad betalar staten och vad betalar kommunerna. Nu har vi ju den här vårdreformen på gång igen där en av grundbultarna är ju egentligen att ta bort en del av den ekonomiska bördan från kommunerna och lyfta över den till landskap eller kanske sista hand till staten när det gäller finansieringen, och det kommer ju förstås att påverka också rörelseutrymmet framöver.
No, just vårdreformen är ju någonting som har pågått i väldigt många år. Du Siv Sandberg är ju en av de främsta experterna på den saken här i svensk Finland. Men det verkar ju fortfarande gå rätt långsamt framåt. Men hur länge kan man fortsätta vela med den här saken? Det har ju åtminstone i 15 års tid nu talats om den här saken och väldigt lite har skett.
Det har ju velats för att reformen är tekniskt svår och det här, nu har det kommit bättre igång, men det finns ingenting som säger att den inte heller skulle råka på tekniska svårigheter. Det här, nu också i det här skedet man ser ju en viss avvaktan och man ser en viss skepsis på kommunfältet, men också det där, ganska många kommuner väntar på att reformen ska komma, men att vi får ändå leva 4-5 år i kommunerna innan vårdreformen kommer, så att vi måste också klara de här närmaste 4-5 åren. Men det här, jag tror nog att det finns en allmän acceptans, om jag bedömer den i samhället, för att det här liksom ansvarsfördelningsskifte mellan kommuner och landskap eller stat behöver göras när det gäller finansieringen, och jag hoppas ju att det kommer klartecken så fort som möjligt, för det gör ju också det lättare för kommunerna att det här tänka framåt i sin egen ekonomi.
Jari Karjalainen.
Ja, har vi ju sista tiderna inne nu, om vi vill på något vis behärskat få igenom det där att vi får ett tag om den här sociala hälsovården, för nog är det ju liksom så stora bekymmer och tryck, så hårt tryck som vi har framför oss på den sektorn, och det är bara som ett faktum, och jag vet inte om det där det räcker till med en sån här reform heller inte, utan att det här ändra servicenivån eller sen måste vi vaska fram pengar någonstans att om vi vill behålla det på den nivå som det där vi har för tillfället, just med tanke på att hur den här åldersstrukturen börjar se ut.
Mila Segervall.
Jo, att det är klart att vårdfrågor är en sån där fråga som berör väldigt många, och det blir mycket diskussioner om vem ska organisera den och var och hur mycket får den kosta och när ska jag få min service och hur nära mig ska jag få den där servicen och vem ska tillhandahålla den. Jag tror att är man sjuk så är man i sista hand kanske inte så intresserad i vem som tillhandahåller servicen, huvudsaken att man får den. Vi har en hög nivå på vår vård och det behöver vi ha, men den blir ju... Jag tror ju också att vi kommer att se en del tekniska lösningar i den här vården framöver. Vi har redan väldigt många och det kommer fler och fler. Men det hjälper till viss del. I och för sig tekniska lösningar kostar pengar när de implementeras, men de kanske lättar på kostnader längre fram. Men huvudsaken är att vi har folk som kan jobba med de här frågorna. Och vi håller ju på som så många olika delar i landet och tittar på frivilliga lösningar också i Österbotten, som man har gjort på andra ställen, med välfärdskommuner där man nu då sitter och funderar på vad är fördelar och nackdelar med den. I vår kommun har vi ju då en utkontrakteringsprocess på gång för vården, och den grunden i den i Kristinestad är inte att spara pengar, grunden i att säkerställa vård nära våra invånare. Men den kostar ju också. Så att det är många olika delar. Jag ser att det på många olika delar av landet också funderas på hur man ska organisera den här vården och vem ska ansvara för var. Så att det tror precis så där som har sagts, att vi får fortsätta att leva med de här frågorna i många år framöver. För det är frågor som berör i stort sett alla i våra kommuner.
Men med en större åldrande befolkning och en krympande skattebas, är det möjligt på sikt att upprätthålla nuvarande servicenivå i stort?
No, man har ju alltid fått förbättringar genom innovationer. Jag tror precis som Mila sa där att det kommer att komma tekniska lösningar. Det kommer att komma någon variant av produktivitetsförbättringar. Men sen är också ett faktum att till exempel inom äldreomsorgen så det kostar ungefär lika mycket att vårda en åldring idag som det gjorde för 10 år sedan, för att det är mänskliga resurser som krävs. Om man ser på kommunfältet i stort, så skulle jag väl det här vara lite orolig för, inte bara att de ekonomiska resurserna tar slut, utan att också de här mänskliga resurserna tar slut. För att ser man på ett landskap som södra Savolax, som är det landskap där den här demografiska utvecklingen har gått allra snabbast, så töms ju nästan det landskapet på det här åldersklassen 20-29 år, alltså de som är framtiden på det sättet. Och om det här är en hel region töms på folk i arbetsför ålder, så har man ju inte bara brist på arbetstagare i vården, som är ett stort problem, men också brist på folk som kan åta sig till exempel kommunala förtroendeuppdrag. Om man tänker sig att kommunerna borde vara nya och innovativa och jobba på sin attraktionskraft. Så det här, som det finns människor och inte finns en framtidstron ute i landet, så det här, så jag ser det som det här också en jättestor framtidsfråga för kommunfältet, och för att den här tanken att hela Finland ska vara bebott, att klarar vi av det? Har vi de här mänskliga resurserna i hela landet? Och det är en stor fråga också framöver.
Det där låter ju då som det skulle behövas något liksom större, ska vi säga, regionalt riktade stödpaket där för att skapa förutsättningar för att folk inte ska flytta till då de här stora tillväxtcentra Helsingfors och Tammerfors då närmast.
Man hoppas ju alltid att det finns någon typ av motkrafter, med den här urbaniseringens drivkrafter och ekonomins drivkrafter i grunden är nog jättestarka. Det är jättesvårt att stoppa det. Vi ser ju redan de här senaste åren att på det sättet den här urbaniseringen har gått snabbare än man tänker sig. Med tanke på samhällsresurserna är det ju verklig felanvändning av existerande resurser. Men en barnfamilj som behöver dagisplats i Helsingfors idag, så hjälps inte av att det finns ledig kapacitet i Kasku, fast när som helst, utan att öka kostnaderna där. Så det är jättesvår ekvation. Och vi får precis som i Sverige, där man har diskuterat den frågan kring krympande kommuner, att vilka är krympande kommuners strategier, så tror jag det här behöver bli mer av en fråga också i Finland. Att vilka medel har man och vilka, hur kan man gå framåt utan att tänka sig att befolkningstillväxt är det enda man eftersträvar?
Jari Karjalainen.
Ja, det är ju, jag vet inte om det där är en fråga som man kan lösa med liksom pengar i sig, liksom att hur folk bosätter sig och med vilka medel kan man liksom hålla då, vad heter det, de här glesare bebodda områdena livskraftiga. Att det är ju nog ändå att om man ser på Finland, så har vi ju ändå en urbanisering som inte är så långt gången kanske som på många andra håll i Europa. Att på det sättet så borde ju läget vara på sätt och vis bra, om man nu kan säga så. Det är en fråga nog som det där är liksom avgörande då man tänker på det här vårt land, som ju ändå är ganska stort i arealen men litet i befolkningen sett.
Men om vi då ser på det här systemet med statsandelar då, som ju alltså finns för att minska skillnaderna mellan kommunerna då, om vi då tar då till exempel som Siv nämnde här södra Savolax, så nu har inte jag studerat de kommunerna i detalj, men man kan kanske räkna med att de får en ganska stor del av sina inkomster i formen av då statsandelar. Och där då så fyller ju det här sin funktion, det vill säga att det ska jämna ut skillnaderna mellan kommunerna på något sätt. Då har vi ju sen å andra sidan de tillväxtkommunerna som har ett tryck på att ordna service för mycket fler människor än vad de har haft tidigare. Skulle det inte vara rätt och riktigt att också de då får fler, en större andel statsandelar, just för att de har de facto ett större behov av att ordna den här servicen? Siv Sandberg.
Statsandelssystemet har ju flera komponenter. Det är alltid svårt att skruva på det. En aspekt handlar om hur mycket betalar staten, och det kanske där en stor fråga ligger framöver. Sen har man ju funderat på olika komponenter, och det gjordes en undersökning i början av fjolåret där man utvärderade den här nuvarande statsandelssystemets funktionalitet, och det var relativt många av de här växande kommunerna som i den utredningen tyckte att man borde få någon belöning för att man får mera befolkning och för att man gör någonting för att attrahera invånare till kommunen. Men det är jättekänsligt, och det är ju ett i grunden instrument som finns till för att vi har lagstadgade tjänster som kommunerna ska erbjuda, och man vill att utbudet ska vara någorlunda likadant i hela landet, och därför finns de. Och därför så är det då förstås befogat att det här, att de fattigare kommunerna och de mera glesbefolkade kommunerna, det här får rätt mycket pengar av staten för att det här ska kunna förverkligas.
Milla Segervall.
Ja, syvende och sist så handlar det om hur vi ser på ska service, och ska det gå att leva på lika villkor i hela landet eller inte? Eller ska vi då koncentrera oss till vissa delar av landet? Och det där är ju en svår ideologisk fråga att ta ställning till. Men jag förstår också utmaningen som de här kommunerna har, som har hög andel åldrande befolkning, har svårt att attrahera den här arbetskraften. Och sen förstår jag också de kommuner där det kommer in mycket människor som det ska tillhandahålla service och infrastruktur åt. Det är egentligen samma problem med olika sidor av myntet, och för båda kommungrupperna eller kategorierna så handlar det om att göra de här prioriteringarna som är så svåra, och få de här tidsplanerna att fungera. Men syvende och sist, ska vi leva i hela landet eller ska delar av landet endast fungera som jord- och skogsbruk för att backa upp de andra delarna i landet? Jag tycker jag hör och ser sådana skrivningar härifrån och därifrån. Jag tycker att vi ska ha ett land som lever hela delar av landet. Men jag vet att det är svår ekvation att få ihop.
Ja, det är ju att när man tittar på det nuvarande statsandelssystemet så det där, åtminstone så det grovt sett, så borde det ju fungera ganska så väl om man tittar på fördelningen av skatteintäkter från statens håll då till det där olika delar av landet. Att problemet är ju då kanske då den där potten, statsandelspotten som man delar ut, att är den på rätt nivå, och förstås att då det har varit kärva tider på statligt håll också, att man har skruva ner där, så det där, det är ju kanske det som man borde titta på.
Men har vi kommit till en punkt nu där det börjar bli dags liksom för några riktigt stora förändringar på det här planet?
Alltså, det är ju...
Eller kan man fortsätta hanka sig fram i evighet?
Tiden visar ju, det är ju förstås på det sättet att när man pratar om offentlig serviceproduktion så det där, behoven tar ju aldrig slut. Att det finns ju alltid någonting som man kan göra bättre och ge mer av. Att inte det väl på det sättet, inte, men att det där, att just då vi börjar se att det där, det här som nu i finansministeriets prognoser och då i samband med budgetarbete för det här året, så kunde vi ju se att det här antalet kommuner som uppnår kriskommunstatus så kommer ju att det där öka markant nu inom de närmaste åren, om vi fortsätter på det här spåret som vi nu just gör. Så att det är ju nog säkert ett faktum ändå.
Jag brukar säga att det här, det mest fascinerande, både på gott och ont, med den kommunala sektorn är att det finns en oerhörd överlevnadsvilja och någon typ av hopp. Och det här hoppet som finns inbyggt i den här politiken så leder ibland till att man typ håller fast vid en servicestruktur som är kanske lite föråldrad och byggd för flera människor, för man tänker att kanske de kommer ändå att flytta till oss. Och det här är det svåra, att ser du det utifrån och helt liksom utan känslor för den här lokala platsen, så kan du tycka att men varför har den här skolan kvar, att det är för lite barn där. Men lokalt så tänker man att tänk om det ändå händer, att tänk om någon upptäcker oss och flyttar hit. Och det där är det som är fascinerande med kommunsektorn och som håller igång det, som håller igång våra lokalsamhällen, samtidigt som det är en sån här krass nationalekonomisk syn, vilket ibland kan vara en irrationellt läge. Så det där liksom att kunna behålla det här hoppet samtidigt som det här man kan ta de här realistiska åtgärderna, det är nog en väldigt viktig utmaning de närmaste åren, tänker jag.
Mila Segervall.
Jag håller med det Siv säger, för jag hör ju det också här att stäng nu inte skolan, det är den vi har kvar i byn och vi behöver ha den, för har vi inte den så kommer vi inte få några nya invånare. Så att hoppet lever nog starkt och man försöker hitta kreativa lösningar för den egna kommunens bästa. Och jag tror då att ju kärvare tiderna blir, desto mer kreativa kommer de här idén och lösningen att vara, förutsatt att de är inom lagens gränser förstås. Men det finns en stark känsla för sin hemort, oavsett om du bor i en stor eller liten stad, och du vill ju den väl och du vill ju att alla andra ska få upptäcka hur fantastisk den är, för att också sen flytta dit för att få lite fler människor. Så att kreativiteten kommer att vara stor och hoppet lever, och man kommer nog att vrida och vända för att göra det bästa av situationen. Och vi behöver titta nyktert på de här siffrorna som finns, den fakta och den statistik som finns, och våga ta de här tuffa besluten som kommer behöva tas.
Med det sätter vi punkt för dagens Slaget efter 12. Tack Mila Segervall, Jari Karjalainen och Siv Sandberg. Mitt namn är Filip Sten.